Podplay.
Det har ju präglat mig väldigt mycket i och med att dels så fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror. Kände det här dödshotet hela tiden ligga där. Så jag brukar beskriva som att jag gick omkring i min barndom med en liten skateboard efter mig i ett snöre där liemannen stod på.
Vi är från samma hemstad men gick ändå parallellt genom tonåren. Vi började på samma lokalradio men inte samtidigt. Han lärde sig att använda humorn som vapen. För mig så var det något att gömma mig bakom, ett försvar. Nu ligger tre av våra föräldrar begravda på samma kyrkogård. Jag saknar min pappa och han sin mor, far och bror. Vem snackar jag med? Robert Gustafsson. Mannen, mästaren på olika karaktärer och att vara rolig.
Man måste börja någonstans, Robert. Du är ju född i Katrineholm.
Ja.
Och jag kände liksom så här, här är vi skövdebor och skaraborgare och västgötar som har tagit liksom, alltid tagit åt oss äran av dig som en varelse från våra trakter.
Ja, jag är hemskt ledsen, men jag får skylla på min far som ju var möbelhantverkare och hade ett möbelföretag i Katrineholm just. Och varför det var just där, det vet inte jag. Men alltså, jag kan lova dig, mina rötter, mina celler är västgötska.
Tack.
De alltså min morfar är därifrån, min mormor, morfar, alltså pappa, alla är därifrån. Så vi hade en liten avstickare till Katrineholm och de råkade vara där när mamma var gravid och jag spottades ut där. Mm. Men vi kom tillbaka ganska omgående efter 4 år, så 69 var jag tillbaka.
Hur tyckte du det var att bo i Skövde?
För mig var det ett paradis. Jag älskade min barndom. Jag har inga som helst. Det är klart, det var mycket drömmar. Man drömde mycket. Det bestod mycket av att. Och det tror jag är lite bra det där med att drömma och om framtiden och vad det ska bli och vad man kan göra och sådär. Men som liten stad så var ju dörrarna öppna där. Det är jag och min kompis Niklas Jensen. Vi var ju medienördar i en tid när media var ingenting. Det var ju någonting för vuxna, konstiga människor. Farbröder med liksom skepparkrans och pipa i munnen med Sveriges Radio logga på axeln som vi älskade, som vi såg upp till. Mm. Men de andra klasskamrater, det var ju bara moped och handboll och porr och moped, alltså brännvin.
Är det lättare att ha drömmar i en liten stad än en stor? Jag brukar fundera på det där.
Men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Och, för det är liksom. Storstaden är så nära inpå allting, man är så upptagen av all information som bara kräks över det hela tiden, så du hinner liksom aldrig drömma riktigt.
Men du, apropå att de åkte moped och sånt, och du var väl tävlingscyklist, var inte det?
Det var jag också, min pappa var ju tävlingscyklist, så att, jag började tävla då 1974-75 och höll fram till mitt på 80-talet, så att det var, jag borde tävlingscyklade, vilket också var bra för att om man skulle låna en bok på biblioteket som inte fanns i Skövde, då fanns den i Skara, då cyklar man och lånar den.
Det är jättelångt att cykla, det är 2,5 mil.
Ja, det är 3 mil där och så 3 mil hem. Ja. Och sen fick man den tillbaka den också sen. Så att, nej, men det var, avstånd var inga problem när man var tävlingscyklist, det var skönt.
Fast det är intressant det där. Jag minns att jag gick på gymnasiet på Västerhöjdskolan i Skövde och vi hade också en i klassen. Han var också tävlingscyklist. Mm. Och då åkte han ibland. Han var väldigt blek, det var det som var så märkligt. Mm. Och sen han hade varit i Italien och cyklat, då var han ännu blekare på vissa delar.
Ja, just det. Ja. Man blir så brun då när man ser liksom, där t-shirten tar slut, där armar, bruna armar. Och sen rakade ben naturligtvis också.
Hade
man
du
blir
det?
Retad på gymnastiken. Ja. Mm. Vi rakade benen också, smorde in dem med jordnötsolja och sånt där.
Jag kom ju till Radio Skaraborg och då hade ju ni varit och härjat där innan, du och
Niklas.
Ja, just det. Vad gjorde ni där egentligen?
Ja, vad gjorde vi? Vi gjorde väl allt det som de andra inte gjorde. Alltså, skojsprogram. Alltså, vi gjorde satirer och jag vet, vi gjorde sådana här satirer på program som gjordes där. Lantbruksnytt och vad det nu hette för någonting. Så vi gjorde så här sketcher med någon intervju med en bonde om någon ny grep han hade köpt eller sådär.
Det var väldigt generöst av dem att man fick vara där. Och...
Ja, det var lite självdistans ändå. Ja, vi verkligen. Och så att vi var ju där på väldigt udda tider också så att vi blev kompis med finska redaktionen och sådär, Otisett och sånt där.
Huvudhåmänta. Mm. Det var alltid så där, ja. Med lite sådana grejer. Nej, men var du bodde?
i Dölderna.
Dölderna?
Ja, nedanför radiomasten. Som vi också besökte ofta, frekvent, för att höra deras kontakt med kaktustornet. Bara för att få liksom en doft av den stora världen.
Ja, vilken doft av världen har att få en kunglig medalj 2015?
Ja.
Hur kändes det? Blir du förvånad?
Ja och nej, alltså... den kontakt man haft med kungaparet har ju blivit, de kommer ju ofta på teater och tittar och sådär. Ganska regelbundet faktiskt, framförallt drottningen kommer. Så att, man blir väldigt hedrad och sådär. Sen är det sådär med priser, det är så märkligt med priser, oavsett vad det är och vilken dignitet det har, det spelar faktiskt ingen roll. Så när man står och får det så är det alltid väldigt trevligt. Och sen så, dagen efter så ligger den ju bara där.
Men var har den nu då?
Ja, den ligger någonstans i sin lilla ask. Jo, men det är så det funkar. Det är så konstigt. Att,
Guldbaggen också? Ligger den också i någon ask?
Ja, den ligger ju också där någonstans. Alltså det, priser är så. Det är kul när man får dem, men sen så de förlorar ju sitt värde. Sen handlar det kanske liksom i olika register och historieböcker och sådär. Men det är där, men annars har det liksom ingen större betydelse.
Mm. Kristall har du vunnit också.
Ja, kristaller och det är en massa konstiga saker. Applåder och guldrävar och jag vet, det är olika namn de har.
Karamelodiktstipendiet har du vunnit. Påvelspris. Hur många medaljer fick du när du cyklade då?
Ja, jag fick... Jo, men vi tog brons i DM, distriktsmästerskapet i lagtempo. Det har jag. Och så en massa klubbmästerskap, det fick jag guld faktiskt några gånger.
Cyklar du nu för tiden, eller?
Ja, för att ta mig fram... Mm. Inte för att, det är lite grann så med tävlings, de som tävlingskör med bil till exempel, de har ju ofta inte känt körkort. För de kan bara köra fort och de tycker det är meningslöst att bara ta sig fram med en bil, utan då ska man åka på en SC-bana. Lite grann så är det med cykel för mig också.
Hur är det att köra och spela Tutsi?
Ja, det är fantastiskt. Jag tycker det är så... Det var länge sedan man hade så roligt på teatern. För att det är någonting med den där musikalen. Att det är musikalkomedi. Och man får liksom allt på en gång. Jag har ju varit en genuin musikalhatare genom åren. Har ju väldigt svårt för de här liksom märkliga uttrycken. Att de tittar snett upp till vänster och sjunger och pratar på ett väldigt konstigt teatralt sätt. Och sådär. Och det är ett inbyggt problem med musikalen, att musikalartister, vissa är då jättebra på att dansa och halvbra på att sjunga och halvbra på att spela teater, och vissa är bra på att, ja, tvärtom. Så det blir liksom aldrig riktigt så rätt toppant, och det är inte inbyggt problem. Men här är det, i och med att det är musikalkomedi, så den driver ju med musikalformen. Och den driver med patriarkatet, den driver med feminismen, den driver med allt och alla. Så att det är väldigt kul, alla får ha liksom väldigt roligt åt det. Och plus att den är ganska tänkvärd och till och med gripande stundtals.
Fortfarande?
Ja, men det är så, den känns nästan mer aktuell nu tycker jag än då.
Men Dustin Hoffman gjorde den i film.
Jag har ju hamnat i Dustin Hoffmans liksom i snöre efter honom.
Ja, för
allt
du gjorde
han gör,
den,
ska jag göra.
Den andra också där.
Rain Man, ja. Och det ska erkännas, jag har alltid varit fascinerad av Dustin Hoffman, är ju en förebild för mig. Just det handlar om att använda hela registret, att inte bara byta namn och färg på kavajen och säga att nu heter jag Ove eller nu heter jag Gustav och spelar den rollen, utan att ändra liksom kroppsspråk, att ändra dialekter, att ändra liksom lägga dit tics och allt sånt mask.
Är han mer av en förebild än Robbie Williams?
Ja, det tycker jag nog. Vad tycker du på Robbie Williams?
Nej, men jag bara tänker, han är ju sådär mycket, han har ju många röster inom sig.
Han är
bra på att improvisera, är en jäkla fart på honom.
Men om du tar, man tänker så här, ja, Dustin Hoffman i Handelsresans död eller Little Big Man eller Rain Man, det är så olika figurer.
Det är sant.
Om man visar bilder på dem som är, det är inte samma person. Och det är skådespeleri för mig helt enkelt.
Och du har ju haft masker på dig så att du har varit oigenkännlig.
Plast är någonting som har följt mycket också. Jag har fått mycket plast i ansiktet genom åren.
Den här mannen som gick ut i världen.
Ja, just det. Men det var också fascinerande att jag älskade utmaningen att tänka på att spela en och samma karaktär fast i åldern 18, 26, 57, 69 och 87 och 100. Det var det som var utmaningen. För tänkte man sig, jag har vem ska spela honom som ung och vem ska spela honom. Det ska du göra, sa Felix. Och sen, så att det var ju fantastiskt. Då verkligen det här med att lära sig Ena dagen skulle jag vara 18, andra dagen skulle jag vara 26, andra dagen skulle jag vara 57. Då fick man ju liksom lära kroppen att nu ska du vara den där. Man fick liksom öva in olika liksom,
åldrar.
Och så att kroppen fattar att ja, nu ska du gå på det här sättet och sådär. Och jag älskar sånt där. Det är det jag gillar.
Vilken ålder var bäst?
Ja, nej men ja då, nu var det här ett tag sedan, men det som är längst ifrån en själv är ju 18 och 100 naturligtvis. Det är ju det är mest intressant att vara i en 100-åringskropp eller i en 18-åring. Ja, 18 minns man, ja så här kändes det ja. Man var helt in på väg, man var rastlös, det skakade i ben, man var liksom man gick lätt framåt lutad för man ville framåt så fort som möjligt. Mm. Och 100-åringen är precis tvärtom, att man liksom försöker hänga med
i svängarna.
I svängarna. Mm.
Ja. Hur tycker du tiden är? Hur tänker du på tid?
Tid är något väldigt dyrbart. Nu låter jag som någon slags yuppie eller något sånt där, men tid är pengar och så. Men det är inte så jag tänker. Jag tänker mig att framförallt nu, i det samhälle vi lever i nu, så har vi svårt att ta vara på tiden, känns det som. Vi ägnar väldigt mycket tid åt saker som inte ger någonting tillbaka. Fast vi tror att det gör det.
Mm.
Jag kan få attacker av nästan ren och skär dödsångest när jag hör ljudet av ett tv-spel eller datorspel eller sådär.
Har du aldrig hållit på med det?
Nej, för att jag får ångest. Alltså. Jag får, tiden går, rinner med till någonting som inte ger mig någonting. Som inte är nyttigt för någon annan eller för mig. Eller för, som inte ger mig någon erfarenhet. Eller, och det kanske det gör alltså, för dem som håller på. Jag ska inte sitta här och säga och vara så, men pekpinne, men det är bara min upplevelse. Jag vill liksom, och det tror jag det kommer med åldern också, att man börjar lyfta blicken lite grann. Att titta på, jaha, den där väggen, varför har hon satt den där? Alltså så, man börjar tänka efter hur saker är konstruerade, eller titta, där har en snödroppe kommit upp. Nu är våren redan, ja men just det, det har varit så varmt. Eller så där.
Men vad gör du istället då, när du är ledig? Hur använder du din tid på bästa sätt?
Ja,
eller får du ångest av att du inte gör det?
Nej då, men man har väl kanske ett hem att ta hand om till exempel. Man har barn att ta kontakt med. Man har, det är någonting som händer också, att man börjar faktiskt ta hand om sina vänner, sina bekanta. Det var länge sedan jag hörde av mig till den och den. Jag kanske ska ringa, och så gör man det. Och det är någonting nytt har jag upptäckt nu, att det är fantastiskt.
Mm. Hur är det med hypokondrin? Har du lagt ner det eller?
Nej, det är ingenting man lägger ner. Det är väl mer någonting som går hand i hand med ens arbete på något sätt. Det är väl de som är värre än oss skådespelare, det är väl operasångarna möjligtvis, som har halsduk på sig jämt och gärna behåller covid-mansismasken fortfarande. För att det är väldigt, och det, jag tyckte det var fantastiskt av två anledningar. Dels att man höll sig frisk, dels så kände ingen igen mig så att jag kunde bara ta på mina glasögonkepsen och börja studera folk istället för tvärtom.
Det är som fantomen fast tvärtom.
Ja, så att, men det har med jobbet att man inte får bli sjuk helt enkelt. Så att, när jag är ledig så, men visst, man känner efter hela tiden. Jag ska ju stå på scen här nu igen på torsdag. Så att jag måste hålla mig frisk.
Mm. Alltså, sketchkomik, karaktärskomik, situationskomik, fars, buskis, imitationer.
Mm.
När känner du att du gjorde verkligen en seriös roll? Gör du någon skillnad på det? För det första så menar inte jag att det ena är värt mer än det andra. Det är inte det jag undrar.
Nej, men alltså, jag vet inte. När jag gör till exempel då det som gör sig snö, den här väldigt tragiska deckarfiguren, Peter Wendel, så är han är ju väldigt, väldigt olustifik. Alltså, han mår ju inte bra. Samtidigt så måste man få in, för att det ska liksom bli trovärdigt och någonting som man orkar titta på överhuvudtaget, så måste jag ändå ha lite humor i sig. Och då har vi liksom lagt vikt på det här, den gråa humorn som vi kallar det för. Alltså att det här med hur hans kollega samarbetssvårigheter, eller att bullen i mikron blir för het eller sådär. Sitta och vänta, att vakta på ett hus i 6 timmar i en bil. Hur luktar den där bilen? Alltså, Vi har ju lagt mycket vikt på att göra saker i realtid i den här serien, vilket har varit en stor framgång och det som har gjort den stor internationellt. I England älskar de det där för att det är liksom så ovanligt där att man visar poliser och, som vanliga människor. Mm. Som man känner att det kunde ha varit jag eller min pappa eller vem som helst.
Jag tänker att det måste ändå vara svårt, eller skulle kunna tänkas vara svårt, eftersom folk förväntar sig att du ska vara rolig hela tiden.
Ja, men det har gått väldigt bra, ja, tycker jag. Det är väl snarare så att man kan... Det beror på ju... Ja, du måste ju vara bra naturligtvis. Det är väl kanske en bra förutsättning. Men att man inte slår underifrån, men man kan ju överraska. Alltså, för mig är det inte förvånande när jag ser... min gamla idol till exempel som Carl-Gustaf Lindstedt, att han är bra i Mannen på taket eller i, eller i En handelsresa som död på Dramaten, så jag, det är klart att han är bra på det. Han är ju, det är en bra skådis, så att för mig är inte det överraskande, men för en publik som är van att se, jag vet ju själv när man såg till exempel kanske Gösta Ekman i någon Strindberg-projekt eller något sånt där, så kanske man hoppar till lite grann för att ha när ska han snubbla nu då, men så gör han inte det och sen så går det ganska snabbt över.
Men är det fortfarande kul att göra de här lite skruvade grejerna?
Ja, det, man kan tro sig att ja, men nu är jag klar med det, nu vill jag inte sådär, men det märkliga är att det finns alltid så, hela tiden nya saker att utforska. För humor är också någonting som går hand i hand med den tid vi lever i och vad är roligt idag. Och den mesta humorn, den åldras ju inte med värdighet, utan går vi in på olika de här SVT-arkiv och sånt där och tittar på saker, så är det ju inte så kul längre. För att det skulle för långsamt, vi är mycket mer hetsigare idag, vi har mindre tålamod och allt ska vara så kort och effektivt och sådär. Men framförallt så är referenserna är ju ändrade. Alltså referenshumorn, det är ju någonting som, det åldras ju, det dör ju efter ett tag.
Mm. Nile City. Fast där, det lever ju kvar ändå.
Ja, det är lite konstigt, jag vet inte varför det är, det är för att det är så galet då, jag vet inte, men det blir fortfarande, det är jättekonstigt det där. Det är nya generationer som upptäcker igen och sådär. Och det tänker man inte heller på, att de bebisar som fanns när vi höll på där, de växer upp och sen tar de del av det i efterhand. Och sådär.
Morran och Tobias är på gång igen, hörru.
Ja, vi har precis klippt färdigt en ny omgång av Morran och Tobias. Ja.
Och nu kommer det på C-more den här gången då.
Ja, precis.
Ja, har du varit med och klippt? Klipper ni själva?
Ja, eller vi är med och styr så att säga. Så, men det är ju Mats, vår regissör, som håller i den biten. Men vi hittade, vi sa så, ska vi börjar bli så gamla så om vi ska orka göra det här. Det gör ont, man är blöt, man slår sig, man blöder. Det är, i och med att vi gör allt, slåss själva och vi ramlar själva och allt det där. Så det gör ju ont att göra det, så ska vi passa och göra det innan vi blir för gamla, tänkte vi så. Men vi hittade liksom aldrig någon tid, så det gick ju, jag lovar det, gick 2 år innan vi hittade plötsligt. Oj, här hade vi då 14 dagar. Så vi gjorde alltså en hel serie på 14 dagar.
Wow. Hade ni manus eller improviserar ni?
Vi har manus och det är manusstyrt, men det är däremellan så att säga. Replikerna är ju skrivna, men de ändras alltid där och då för att vi får flow. Och det var faktiskt roligare än någonsin att göra dem igen. Av 2 anledningar. Dels har vi blivit äldre så att Morran blir helt absurd och som Tobias blir ännu mer absurd, att vara en son som bor hemma och ser ut som att han är 50. Då tänker man, oj, oj. De blir mer tragiska fast på ett sätt. Men också den här gången så är de så oerhört glada att de är tillsammans igen. För Tobias har ju suttit inne då för skingring eller som hon säger, för skingring.
För skingring. Ja, du. Mm. Det blir spännande.
Ja, det blir spännande att se vad folk tycker om det. Men de är ju väldigt älskvärda figurer och blev på något märkligt sätt. Vi var lite rädda att det skulle vara liksom för grovt och för... men folk i alla led, även bland de kulturella finrummen, säger man, och Tobias har en egen liten plats där.
Mm. Vet man när det kommer att ha premiär? Eller?
Nej, jag tror det blir i samband med 4:ans nya ståtliga...
Ja, just det, ska gå på 4:an också.
Ja.
Deras nya ståtliga val, vad ska de...
Jag tror att det känns som att de ska börja med något nytt, så det är till hösten.
Ja, så det kanske kommer på 4, eller det kommer på 4
ja,
också.
Ja, det kanske ska byta namn eller färg på loggan, eller man vet aldrig.
Nej, de har ingen sport...
Nej.
Sportredaktion längre.
Nej, precis.
Nej. Och sen så har du dykt upp en ny Rålandslåt också.
Ja, Det är också lite konstigt. Den här, det är lite med Roland, ser jag, det här bandet som är, som man inte vet riktigt vad det är för någonting. Om det är seriöst eller om det är ett skämt eller om det är bara ett plojband eller är det dansband eller är det, ja. Vi vet ju inte själva riktigt. Vi var ett experiment att vi blev upptäcka den där världen. Vad är det för någonting? Och så sa det bara pang och vi blev lite så, vi blev populära i en massa konstiga led. Sen så blev jag över till att vara med i Melodifestivalen och sen så fick vi dessutom barn som publik. Så att det är ju, bredare än så kan man ju inte bli.
Har Bert någonsin hört av sig?
Han hörde av sig omedelbart.
Ja.
Det första som hände när vi hade en spelning som, med medlemmar som inte var ordinarie Rolands, men det var ju ett coverband från början som min webbredaktör på Östersund ville döpa sitt coverband till. Han ville heta, den skulle heta Rolands. Kan inte du komma och sjunga? Och så åkte jag upp dit och sjöng med dem den här kvällen. Och vi hade fem låtar inrepeterade. Vi spelade dem om och om och om igen hela kvällen. Och folk dansade och skrek. Och så var det några blixtar där som, i salongen. Och så var det någon mittförslag i Expressen. Och sen ringde ju Bert omedelbart. Gissa göra en skiva och gissa ut på en turné nu.
Ja. Såg han till att det blev så då?
Ja, det blev faktiskt så. För jag frågade, vill vi göra detta? Och jag tänkte mig inte för riktigt. Så att, och alla sa ja, för de ville ju det. Och då, ja, så gjorde vi det. Och sen så på den vägen ner kanske.
Men Roland är från Torsk på Tallinn.
Han är från Torsk på Tallinn, en film av Killinget som heter ja, Torsk på Tallinn. Och han är då från Karlskoga. Och är en väldigt tragikomisk figur som är väldigt ensam. Och som man är, så är nästan irriterande försiktig av sig. Det är en sån person som man vill skrika åt, men köp ett par jeans, ger ut i världen, ta för dig.
Fast man älskar ju honom också, att han är så
ja,
tafatt, eller?
Tafatt, ja, precis. Ja, försiktig och tafatt. Ja. Det är något fint. Sådana människor är ju naturligtvis fina, men man skulle vilja att de ja, tog för sig lite mer, för att de har ju rätt att göra det.
Mm. Du har aldrig varit så.
Nej, men jag var väldigt blyg vet, som barn, herregud, när man stod och skulle hinna med skolbussen upp i Dälderna som halkade sig upp på vintern och som det gällde att passa den där bussen var på jag gjorde i byxan kanske vid något tillfälle, hann inte byta utan mamma drog upp byxan, sprayade parfym ner i rumpan och tryckte ut mig i snön och så sprang man till bussen och så fick man lösa det där.
Nej, men nu hittar du på.
Nej, det här är sant. Och sen så fick man lösa det på någon rast på skolan sen istället. Alltså det är slänga kassongerna typ i soporna och sen ja, fortsätta skolan.
Men så kan du ju inte ha gjort.
Jo, men det, bussen, den kom ju. Du måste hinna med.
Så hon hade lite parfym då? Ni var hemma då?
Ja, det var en nödlösning. Jag glömmer aldrig.
Nödlösning var ordet.
Ja. Mm, precis.
Åh, kära man. Jaha. Mm. Men hur var du i skolan då om du var blyg när du skulle ta skolbussen?
Jo, men sen så, det är det klassiska klassens clown-tema att man hittar en värld där man är bra på någonting och där man kan göra sig lite, man får lite respekt. Ja, man kunde, var det någon som var elak kunde man ju ställa ut den personen väldigt snabbt och få de andra att skratta åt den personen. Och det, då blir man ju farlig samtidigt. Så då blir det ett vapen och så blir man populär och så blir man uppskattad. Och det är någonting som man som barn naturligtvis eftersträvar.
Men det är intressant, nu går jag tillbaka till Roland. Det är intressant att dina karaktärer, de har ju verkligen, de har ju ett eget liv liksom.
Mm. Ja.
Och de hänger med. Och de kan hänga med länge.
Ja, just det. Det har jag kanske inte tänkt på så mycket, men det har du ju kanske rätt i. Det är väl för att, jag tror det är så enkelt så här, att göra en sketch till exempel i ett program som Direkt från Berns eller något Killing-program eller vad som helst, så gör jag ju så som att jag vill ta reda på allt om den här karaktären. Jag ger den en backstory, jag ger den ett liv som inte syns och inte sägs, inte pratas om sen i manus eller i föreställningen eller vad det kan vara. Så, men det gör väl att då, ja, blir den upplevelsen kanske lite mer som mer hel och kanske trovärdig då eller, och mer användbar. Så att jag, och sen vill jag liksom aldrig favorisera någon figur eller sådär, utan det blir lite som ens barn sådär. Vilken är din favoritdotter eller favoritson, det vill man inte säga. Utan då, för rätt för det så har man nytta av den där figuren. Och man ska aldrig ta död på dem heller. Jag, Det misstaget har jag inte gjort än faktiskt. Att jag ska aldrig mer göra Greger. Jag ska aldrig mer prata som Tony Rickardsson. Eller vad. Nej, nej, det ska man inte göra. För det nej. Kommer en tid och plötsligt, ja, nu passar det bra.
Mm. Sen gjorde du också då Den osannolika mördaren.
Mm. Just det. Det var väldigt, väldigt speciellt, ja.
Det är om Palmemordet.
Det är om Palmemordet, ja, precis.
Mm. Och du var Skandia.
Skandiamannen där. Precis.
Vad tänker du kring allt det där?
Ja, det där är ett sånt sår i oss svenskar på något sätt. Som aldrig riktigt går över. Och aldrig, för att det är så komplext och svårt. Och det är så skumt och alla omständigheter runt omkring. Ingenting stämmer och ingen vet. Och alla vet och alla förstår men ingen vill säga. Och vet. Så att det är, ja.
Jag var på diskotek. Och så blev vi inskuffade i rummet bredvid och så sa de, det har hänt någonting. Och sen så var det ingen som trodde på det. Men sen till slut förstod man att det var ju sant.
Mm.
Och då gick man ju bara hem.
Mm, precis. Ja.
Och du var på Sveavägen.
Jag var till och med där på biografen. Jag petade på honom bara några minuter innan han blev skjuten. Innan vi gick till vänster istället. Så att för mig var det, låg det väldigt nära. Och jag var lite tveksam till att ta mig an den där uppgiften först när jag fick frågan. Och men sen kände jag att ja, men det kan vara kanske en bra uppgörelse för min egen del också. Att liksom, och det här är ju bara, det är en teori. Det är att om nu polisen eller Säpo pekar ut den här personen, hur skulle det i så fall ha sett ut? Det är ju det som är budskapet där. Det ska inte påstå att det är honom, men du i så fall skulle det ha sett ut så här. Sen får folk ta ställning om det var så eller inte. Eller tro på det eller inte tro på det.
Hur känner du kring allt det där? Har du lagt det vid sidan nu? Är du klar nu med det?
Ja,
där,
man måste vara klar med det. För att det är absolut så
man
känner
kan bli knäpp annars om man håller på med det.
Ja, och så blir man så här. Och det, man kan få, plötsligt behöver det ha sig en massa konspirationsteoretiker som har sina egna visioner. Det är privata utspanare som håller på och lägger sitt liv åt detta. Och fastnar i det liksom på något sätt. Men jag tror att vi kommer naturligtvis få reda på sanningen så småningom. När det inte är så att säga farligt längre. När det inte är... När det, alla runt omkring och är borta, är döda. Och...
Varför är det fortfarande farligt då?
Nej, men om det är så att det, om det finns politiska spel bakom eller så alltså kommer det, alltså rent diplomatiskt sett, internationellt och så tror jag att det måste nog gå x antal år innan det blir ungefär som allt annat med Kennedy eller de stora händelser som har varit.
Lever din mamma och pappa?
Nej, de är borta, bägge två.
När försvann de?
Oj, pappa gick bort precis innan pandemin bröt ut och mamma gick bort här förra året. Så att nu är man ensam kvar. Och min bror gick bort innan dem.
Ja,
ja.
Det var ju 2004.
Ja, så att jag är, ja, precis.
Hur känns det? Nu har du ju en familj framåt.
Ja, exakt. Jo, precis. Ja, det där är väl... Ja, det känns ju ensamt på ett sätt, rent som så. Men man blir väl väldigt mån om att ännu mer så här, ta hand om nuet och så. Och jag märker ju nu, och det är inte bara jag märker på mina kollegor och andra, som att man blir väldigt också nostalgisk. Och man börjar, jag har ju aldrig tittat bakåt överhuvudtaget, jag har det är svårt för det. Så att jag har varit väldigt rädd för polisförhör och sånt där. Vad gjorde du igår klockan 16.38?
Mm.
För jag har ingen aning. Jag måste kolla kalendern. Eller vad gjorde du förra veckan? Men däremot, vad gjorde du imorgon 16.38? Då vet jag exakt. Då kommer svaret med en gång. Men så har det alltid varit för mig. Men nu börjar jag ju liksom... Och jag tror det har mycket med oroliga tider att göra. Krigshot nu och Ukraina och inflation och höga matpriser. Och det är alltid nervöst och oroligt att hålla i plånboken och elpriser och sånt där. Då börjar folk liksom... äta mat som man åt när man var barn. Man börjar titta i fotoalbum och sådär. Nostalgin har ju med trygghet att göra. Så att,
Min pappa gick bort för 2 år sedan.
Mm.
Också i samband med pandemin och alltihop.
Ja.
Så det var ju liksom begränsat antal på begravningen. Och det var,
ja, precis.
Man fick tänka på ett märkligt sätt.
Ja, liksom. Det var mycket. Vi väntade med min pappas begravning till efter att pandemin var över. Och sen så gick min mamma bort och då gjorde vi en minnesstund, eller en gemensam så att säga, begravningsakt för bägge två. Jag minns din pappa faktiskt.
Gör du?
Ja, det gör jag. Jag förstår inte i vilket sammanhang, men vi pratade och träffades några gånger.
Kan vara Runo Sundberg, kan vara Rockwool. Isolering?
Ja, det var nog både och. Vi gjorde reportage på Rockwell där din pappa jobbade. Aha. När vi gjorde någon slags företagspresentation.
Ja.
När videon kom och gjorde sitt inträde. Ja, jo då.
Mm. Han var en bra man.
Mm, mycket.
Kommer du ihåg när han sov väl?
Ja, jag minns hans röst. Jag minns... Ja. Jag upplevde honom som väldigt lång.
Han var lång.
Han var lång.
Han var lång. Han var väldigt snäll.
Ja.
Snäll människa. Är du en snäll människa?
Nej, men jag har blivit. Jag tror inte, men vet du vad, jag tror inte jag har varit känd för att vara snäll.
Nej.
Utan jag har nog kanske missuppfattats. Ska jag väl kanske försvara mig med att säga. Men för jag var väldigt sådär otålig. Fylld av energi och liksom kanske tagit folk för givet och liksom alltså sådär, ropat ut sådär, nej det går inte, eller hämta den, eller alltså, sådär. Vart lite högljudd kanske, för att jag haft väldigt hög ambitionsnivå och som, så att det var länge jag inte liksom, och den branschen som jag är i är ju liksom väldigt speciell, där har man inte, det är inte så att man vabbar eller jag är sjuk idag och stannar hemma för jag orkar inte komma till teatern, eller för att då får folk ingen lön, men då får liksom, det, man sätter folk på pottan. Så att man kan liksom inte sjukskriva sig, man spelar ju sjuk oftast, det ska väl väldigt mycket till innan jag ställer in så att säga, då får det vara att det är farligt för din, att du kan dö helt enkelt eller att du, så. Så, att,
så hur uppfattade man dig som då, eller tror du, för?
Ja, lite, kanske lite grinig, lite
diva?
Nej, inte diva, utan mer så här, mer kanske lite, folk var lite rädda ibland, alltså man ställer liksom höga krav, eller man röt ifrån utan att tänka. Det har hänt att folk kommer här och säger, åh, jag var så, blev så ledsen när du sa det rätt med, och jag har någonting som har hänt för 15 år sedan eller 20 år sedan. Och tänkte, men gud vad, och så där har jag varit med om att folk har sagt. Så att, men nu har ju liksom, jag hoppas att det går ett annat rykte nu att Robert har blivit snäll.
Det är många saker som händer när man blir äldre.
Ja, men det är det som är så intressant. Det är, jag, nu har jag äntligen blivit den jag vill vara. Det är det som är så fantastiskt också. Jag har alltid, när jag var ung, alltså jag umgicks ju väldigt mycket med gubbar och kärringar. Alltså äldre människor. Jag såg ju upp till dem. Jag tyckte att de visste ju hur det ska vara och de har varit med om saker. Och det är lite märkligt att ha den inställningen när man är så ung. Men jag hade faktiskt det. Och jag tyckte det så mysigt ut att ha glasögon som man petar upp i näsan och ha den där käppen som man kan trycka på. Den här sitter inte fast i vad jag peka på saker, ja, med ålderns rätt och allt det där. Så att, och nu är jag där, och dessutom naturligtvis, nu kan jag trovärdigt spela liksom en farfar eller en pappa eller en president eller en gammal alkoholist på en parkbänk eller med liksom, alltså nu känner jag att nu har jag både face och ålder inne, och det är väldigt befriande.
Du var...
Jag har alltid varit lite genant, jag har blivit generad av unga människor.
Jaha.
Redan som ung blir jag generad av andra unga människor som höjer rösten och pekar stort och skriker högt hur det ska vara och sådär.
Så Paradise Hotel är inget för dig liksom?
Nej.
Eller Love Island Sverige?
Nej,
eller?
Men man blir så här, och jag märker själv liksom att man sitter då och korrigerar folk på radion och tv liksom. Alltså att det heter inte egentligen, det heter egentligen, och det, och man, folk pratar och...
Hur använder man ordet män, tycker du?
Ja, män?
Ja. Men det hände. Alltså ja, man använder det väldigt,
väldigt fri, ja,
frikostigt.
Men å andra sidan och så, ja, det är bättre. Ja, jo, exakt. Ja, men sådär, man får inte vara för Peter, men rent språkligt, alltså, när man inte förstår vad de säger. Och när man inte... Radion har ju problem, tycker jag, överhuvudtaget. Alltså, att ni inte tänker på att folk lyssnar i bilen. Så att man liksom pratar, ja, det var Rod Stewart med I Am Sailing. Och nu ska vi se om man går till exempel på onsdag. Och nu, vad fan sa du där? Alltså, man slänger sig på volymknappen och vrider upp högsta volym. Och sen blir det jättehögt. Sådär,
va? Därefter, ja.
Att man pratar med jämn volym hela tiden så man hörs. Det är väl, tycker jag, en bra grej.
Har du dålig hörsel?
Nej,
också?
Nej. Det har en rent teknisk, alltså, att det komprimeras och bara försvinner in i ett ljudbrus. Nu har jag många elbilar så det kanske hörs bra ändå i dem. Men...
Har du körkort?
Ja,
eller måste du ha, för du är från Skövde då, om man
ja,
men,
herregud, ja, A, B, C, D.
Något. Lastbil?
Ja, lastbil, allting.
Varför har du lastbil?
Jag ville ha det, häftigt. Jo, man kan köra turnébuss och man kan, ja, det är praktiskt att ha det.
Ja.
Och sen,
speedway.
Jag köpte motorcykel sen jag var, det första jag tog var motorcykelkort, för att jag älskar motorcyklar. Mm. Har en massa sådana, och bilar, och, ja, jag gillar sånt.
Men var har du ställt allt det?
Ställt?
Ja, du menar,
garage och sånt.
Ja, garage, ja. Har du det, eller?
Nej, men jag har spritt ut det.
Ja.
Så jag har lite mopeder där och motorcyklar där, och de är lite varstans. Och
ställt, ja. Det var västgötska.
Ja, det är ställt. Ja. Ja. Och i bak, den ligger i bak.
Ligger i bak där.
Ja.
Men du, är dina föräldrar begravda då i Skövde?
Mm, det är de. Gud vad du hoppar. Ja,
ja, jag vet, jag hoppar.
Det är okej.
Okay. Ja, vad bra.
Ja, det är helt okej.
Okay. Det,
ja.
Det är så i huvudet,
ja.
Ibland.
Ja.
Nej, men då är de säkert begravda på samma som min pappa då.
Det är de. Sankt Birgittas
kapell. Ja, där uppe.
Ja, ja.
Hörru du, ja.
Du är alldeles mållös.
Nej, men jag är lite så här, jag är lite, så jag tänker på det här med att... Du säger att du gillar ju inte att gå bakåt. Liksom. Men jag bara tänker på att ändå när båda ens föräldrar är borta och ens syskon är borta, det blir liksom så...
Mm.
Det blir tomt där på något vis, känns det som.
Ja.
Jag kan känna att jag är lite orolig för det.
Att bli där själv, kommer det här själv. Mm. Ja, men vet du vad? Det finns också något fint i det att man blir så öppen av det. Och det öppnar upp för att liksom verkligen just ta hand om de nära som finns kvar och de vänner man har och sådär. Så att det finns ingenting ont som inte har gått med sig faktiskt i det här fallet. Jag tycker det är... Och att man tillåter sig att uppskatta saker i efterhand. Så kan jag väl säga.
Mm. Jag hade turen att kunna vara med min pappa.
Mm.
Hans sista månad i livet. Och det var väldigt värdefullt. Och jag hade ju, innan hade jag ju varit kär, men hur ska det bli om någon dör? Det blir läskigt, du vet, och alltihop det där. Men det var inte så läskigt.
Nej. Nej. Vi har ju, det har varit så omodernt att umgås med döden. Liksom. Det är ju inte så. Det är ju som du säger, det är också väldigt nyttigt och bra, för att man också känner att nu är han eller hon borta. Att man ser och känner. Så att det är så påtagligt också när man ser ens föräldrar till exempel då i det här fallet. När de ligger där och så de, lever de och så är man hos dem. Och sen när de väl går bort så ser man att det som ligger kvar där är ju inte den personen. Det är ju bara en kropp. Det är också väldigt, väldigt tydligt.
Mm.
Vilket gör att det är till exempel det här med donation som jag är engagerad i också, i och med att min... bror gick bort som jag aldrig fick ett nytt hjärta eller nya lungor, så måste man tänka på det, att det där, det som vi är så oroliga för, det här med att vi inte vet vad som händer när man dör och om man nu är religiös eller inte, men alltså själen sitter ju inte där i cellerna i kroppen, utan att vi faktiskt tänker på det.
Men hade han kunnat överleva om han hade hittat ett hjärta som passade honom eller lungor?
Ja, det hade han. Sen är frågan om han hade klarat en sån stor operation eller inte, för han var ju så oerhört opererad, så många gånger opererad. Så att
han föddes med ett hjärtfel.
Hjärtfel, ja. Så det där vet man ju inte riktigt.
Nej. Men hur var det att växa upp med ett syskon som hade...
Ja, det har ju präglat mig väldigt mycket, i och med att dels så fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror. Ta honom i försvar eller hjälpa honom och sådär. Men också att man kände det här dödshotet hela tiden ligga där.
Mm.
Så jag brukar beskriva som att jag gick omkring i min barndom med en liten sån här skateboard efter mig i ett snöre där liemannen stod på. Liksom. Den känslan fanns nog där hela tiden.
Mm.
Han skulle ju enligt läkarnas utsagor från början inte bli mer än kanske 13-14 år. Men blir ju långt över 30 då. Alltså, så att det är ju, ja, det är en väldigt speciell uppväxt, det är det. Men den erfarenheten tror jag har pratat med folk som också har haft den erfarenheten, med vuxit upp med sjuka anhöriga eller anhöriga med olika funktionsnedsättningar och sånt där. Att det, framförallt i arbetet med Rainman så höll jag på mycket med det. Gjorde research och sådär. Så att det är lite speciellt. Det präglar den i alla fall.
Mm. Ja, det är intressant det där med donationsregistret. För att man måste anmäla sig om man vill ge.
Mm, vilket borde vara precis tvärtom ju.
Ja, det borde ju.
Och det skulle ju varit ett kryss bara på deklarationen eller någonting bara.
Så blev det enklare.
Mm. För vi behöver organ. Det är alltid brist på det. Mm.
Du, alltid lika kul att se dig.
Ja, detsamma.
Stort tack för...
Och det var alldeles för länge sedan.
Ja, det var det.
Vi får göra det till en tradition.
Ja, det tycker jag. Ja. Tack för samtalet.
Tack, tack.
Robert Gustafsson. Igenkänning. Ja, det får bli ordet jag tar med mig från samtalet med Robert Gustafsson. Skänk gärna en tanke till donationsregistret. I alla fall in och kolla. Det kan ju faktiskt vara så att du räddar en annan människas liv. Onsdag om en vecka, då kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Tills dess så hörs vi i Mix Megapol måndag till fredag i 2:30 med Lotta Bro.
Podplay, en del av